Man säger ett övergreppsutsatt barn löper ju 26 gånger så stor risk att försöka ta sitt liv.
26
gånger så stor risk om man jämför med någon som inte är utsatt. De löper 12 gånger så stor risk att ta sitt liv. De löper mycket större risk att bli intravenösa missbrukare, få psykisk ohälsa och så vidare.
Har du drabbats av knäartros och kanske går runt med daglig smärta? Vet du vad? Då kan stamcellsbehandling vara någonting för dig som har visat sig ha kanske den bästa effekten när det kommer till just knäartros. Och som också är vetenskapligt bevisat ha en väldigt, väldigt bra effekt. Dr. George och Elitortopedi är experter på just stamcellsbehandling. Och är du intresserad att komma i kontakt med dem så når du dem via deras hemsida elitortopedi.se.
Nu har vi fixat ett supererbjudande till er lyssnare. One Fits All, den gröna drinken med 43 verksamma ingredienser, fullproppad med vitaminer, mineraler och nyttiga ämnen. Går ni in på onefitsall.se så kan ni med koden LIDBERG400 starta igång en prenumeration. Och då får ni 400 kronor i rabatt de första 3 månaderna. Så koden alltså LIDBERG400.
400 kronor per månad?
Per månad.
Det är sjukt bra.
Supergott. Dagens gäst bär på ett sånt där mod och inre kraft. En envishet för sin sak som bara personer som själva har sett den misär och mörker som finns där på andra sidan kan bära på. En person som tack vare egna erfarenheter har förstått att om inte någon, likt en superhjälte, står upp mot de onda krafterna så kommer de att föröka sig och priset av att det får härja fritt kommer bli allt för stort. Allt för stort. Hon inte bara står upp utan står där rakryggad och möter de mörka krafterna öga mot öga oavsett om det innebär livsfara för henne själv. Metoderna kan och har ifrågasatts men det goda uppsåtet, modet och elden vars de goda krafterna är sprunget ur kan ingen någonsin tveka på. Hon och hennes kollega har delat Sverige i 2 läger. Trots att alla, förutom förövarna själva, skulle klassa det som hon slåss emot för kanske det vidrigaste och mest fruktansvärda fenomenen vi har i vårt samhälle. Vad är det då som skapat denna inre eld? Hur långt är hon beredd att gå? Och hur vidriga mörka motståndare finns det egentligen där ute? Hur ser spelplanen ut här i Sverige? Tror hon att det går att helt få bort alla förövare? Eller åtminstone eliminera stora delar av den armé av män, ja för det är övervägande män, som har denna läggning, störning och som är de personer som utnyttjar det svagaste och mest kära vi har, nämligen våra barn. Vi vill förstå mer om dessa män och om det går att bota. Vi vill höra från huvudpersonen själv om inte metoderna hon använder kan bli kontraproduktiva och framförallt vill vi veta hur hon ser på sin roll i detta, ja ska vi kalla det krig. Är hon barnens skyddsängel eller en person som låter sitt egna inre hat gå så långt att hon struntar i om oskyldiga drabbas? Brottabröder är en rak podcast och vi kommer våga fråga. Rent generellt så anser vi att denna superhjälte till kvinna här framför oss behövs där ute. Utan henne och hennes organisation så hade detta samhällsproblem aldrig belyst som det gjort. Och Gud vet hur många barn hon varit med och räddat hittills. Vi är imponerade av hur hon vågar, orkar och aldrig backar. Dags att kasta oss in i detta avsnitt, för nu bubblar vi av frågor. Så låt mig varmt välkomna dig hit, Sara Nilsson, grundare av Dumpen.se.
Oh, välkommen Sara, välkommen, välkommen.
Tack.
Ja, hur kändes det där då?
Ja, men nu blev jag ju jättegenerad.
Ja, det blev det.
Ja, det blev jag ju.
Ja. Ja. Men vi kommer att våga ställa lite kritiska frågor här idag också.
Ja, ja, shoot. De är jag inte rädd för. Jag tycker det är jobbigare att få liksom positiv.
Okej.
Det där är också lite vanligt att det är jobbigt ibland att få beröm också. Vissa gäster tycker faktiskt
det. Ja.
Ja, det är lättare att få kritiska frågor.
Ja, precis. Och speciellt med det du jobbar med. Såklart, jagar pedofiler. Ja. Eller misstänkta pedofiler såklart.
Ja, för det har ju fått en del kritiska frågor också, även om, som jag hade med i mitt intro där, jag tror inte det är någon som inte tycker att ni gör en god sak, men ändå så har du fått, vi ska komma in på det sen, men ändå fått en del kritik.
Sara Nilsson, du har ju varit runt nu innan du kom hit och faktiskt jagat och fiskat de här gäddorna som ni kallar dem för, eller hur? Ja, hur gick det de här dagarna?
Jo, igår drog vi väl upp 3 stycken, tror jag.
Oj.
Ja,
vi ska komma in på det där. Men om vi börjar med den första frågan här, lite det Jimmy var inne på här. Hur kommer det sig att du har vikt hela ditt liv och utsätter dig själv för en viss risk, såklart, att jaga pedofiler?
Alltså, jag ser ju ingen möjlighet att leva ett vanligt liv. För min del så har min uppväxt, tonårstid, skapat så pass stora konsekvenser hos mig att det blev livshotande. Och jag tänkte ju faktiskt aldrig att jag skulle bli äldre än 26, liksom. Det var min maxålder, det var min utsatta maxålder. Nu fyller jag 50 om 2 veckor. Jag hade absolut inte planerat att bli så gammal. Och då tänker jag liksom att nej, då kan jag faktiskt lägga mitt liv på att hjälpa till och skapa en förändring.
Kan du berätta lite grann om dina egna erfarenheter så att man förstår lite vad det är sprunget ur?
Så jag var ju väldigt destruktiv som ung. Jag började jobba som modell väldigt tidigt. Och där var det ju snarare regel än undantag att man blev utnyttjad och att man fick lite amfetamin här och där. Så jag gick ju in tidigt i ett missbruk.
Hur gammal var du då?
14.
14 år bara?
Ja. Och jag blev ju väldigt, väldigt trasig. Jag blev så pass trasig att jag... Ja, gick in i tyngre och tyngre missbruk.
På hur tungt missbruk? Alltså, var det heroin? Gick du på, var du en sprutnarkoman? Eller på vilket sätt?
Som tonåring var jag intravenös. Ja. Både heroin och amfetaminmissbrukare, ja.
Och allting började med den här modellkarriären och där du försågs med droger av äldre män då? Eller?
Ja, precis. Och en destruktivitet där man tappar en positiv självbild. Man tappar en positiv självbild och man hamnar i klorna på fel personer. Och till slut så utsätter man sig för värre och värre saker. Så att som 16-17-åring var det ju inga problem för mig att hoppa in i bilar på Industrigatan och ta betalt. Absolut inte för sex.
Det var ett sätt att finansiera ditt drogbehov.
Nej, det var faktiskt ett sätt att bekräfta min låga självbild. Att jag, jag var inte värd mer. Jag tyckte inte om mig själv.
Hade du folk i din omgivning, alltså nära och kära föräldrar, som försökte dra dig ur i det här mörka hålet? Som fanns där för dig?
Nej, jag var nog väldigt, väldigt ensam. Eller jag var väldigt ensam snarare. Jag var väldigt ensam och sen åkte jag mycket utomlands också. Jag höll mig mycket i Tyskland, i England.
Byggdes det upp ett hat mot män under den här tiden, tänkte jag, med allt du måste ha varit med om också? Eller liksom, är det någonting du har varit med dig som finns med i det du gör idag?
Det var nog snarare ett självhat. Det var nog snarare ett självhat. Jag tror inte att jag hatat andra människor. Jag vet en händelse nere i Amsterdam som var väldigt, väldigt jobbig. Där jag blev inlåst helt enkelt i ett källarutrymme. Och det höll på att kosta mig livet. Jag vet inte, jag kände nog aldrig något hat gentemot honom heller, utan snarare mot mig själv. Jag riktade mot mig själv.
Men hur vände du på livet? Hur lyckades du komma ur det? För att väldigt, väldigt många som hamnar så illa som du har gjort, de dukar ju under förr eller senare. Men du sitter här idag och
jag var väldigt
50.
Nära på att duka under. Jag var otroligt nära på att duka under. Och jag hade nog gjort det också, tror jag. Men lyckades ta mig ur den första omgång. Det gjorde jag. Och byggde upp ett vanligt liv. Och levde ett vanligt liv. Ett helt vanligt liv. Sen brann mitt hus ner. Och kort efter det så hängde min sambo sig. Och då hade jag varit drogfri i 13-14 år.
Hur gammal var du då? Så.
35 kanske, någonting sånt där. Det klarade jag inte att hantera. Den situationen klarade jag inte att hantera. Så att jag fick faktiskt fatta ett fruktansvärt beslut. Jag gick in på socialförvaltningen och jag sa det att jag vill skriva över vården på barnen på deras pappa. Att jag kommer inte att vara någon, jag är ingen bra mamma just nu. Jag mår inte bra. Så det gjorde jag. Och sen bestämde jag mig för att nu jävlar ska jag gå ner mig. Och det gjorde jag.
Med besked. Då började knarka igen.
Och sen var det väl 2012 som jag, då hade jag förlorat allt. Precis, rubb och stubb, allting. Och jag satt i en, jag hade en, det enda jag hade var en gammal Nissan Micra. Från 1986. Den var vit, hon hette Flora, hette hon. Och hon var jätteful.
Okay.
Men så sitter jag och det var vinter och det var kallt och jag hade bilen på tomgång för överhuvudtaget klara kylan. Och somnar till och vaknar och motorn har dött. Bensinen är slut.
Mm.
Och jag tänker, nej, jag ligger kvar. Jag orkar inte. Jag ligger kvar. Men så var det någonting i mig ändå som tänkte, okej, okay, jag har levt förgäves. Om jag dör här och nu och fryser ihjäl så har jag ju levt förgäves. Åh, nej, 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 nej. Det ska jag inte ha gjort. Så där och då bestämde jag mig för att jag måste börja ta mig därifrån. Och sen tog det ju många år. Det är ju många år att sluta missbruka. Det är ju återfall och sen så, ja. Och så håller man på sådär. Så det var ju inte någon spikrak väg direkt.
Så du fick som en förnimmelse där i bilen och då började liksom förändringen då?
Resan
ja,
tillbaka.
Alltså det var då jag fattade ett inre beslut att ska min resa vara slut här eller inte? Mm. Nej, den ska inte vara slut här.
När kom känslan av att ditt livsmission var att även då gå in och liksom jobba emot det här fenomenet? Att inte bara ta dig själv tillbaka utan verkligen aktivt?
Alltså det har ju kommit sakta. Det har ju kommit sakta med åren. Alltså det har ju kommit sakta med åren. För jag har ju skrivit väldigt mycket. Och jag satt just med ett fall precis hösten innan jag lärde känna Patrik. Så satt jag med ett fall och grävde ner mig i det väldigt, väldigt, väldigt mycket. Jag tror jag satt i en och en halv månad och bara läste information. Och insåg att oj, 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 oj. Och det grep mig väldigt, väldigt hårt i det här fallet. Och det... När man kan dra de här parallellerna från sitt eget liv och förstå att okej, men vi måste se till så att barn inte hamnar där från början.
Mm. En fråga jag måste ställa nu bara, för det här känner inte jag till, men blir lite svårt att inte ställa den. Hur har det gått på det personliga planet med dina barn?
Det har gått jättebra. Alltså när jag bestämde mig för att sluta, så med tanke på att jag hade skrivit över vårdnaden själv så var det väldigt lätt att komma tillbaka igen och säga hallå, nu är jag tillbaka igen, back igen. Så det har gått jättebra och jo, vi har ju alltså...
Men vilken otrolig personlig resa du själv har gjort. Men har du kvar någonting av de här mörka tankarna, det här självdestruktiva som du pratar om? Har du kvar något av det idag eller är det som helt bortblåst?
Det som helt bortblåst. Alltså så fort som jag har ju... Det låter hemskt, men jag har en återfallsdröm. Och jag älskar den. För att det är ju, jag älskar och hatar den. För att det är den som håller mig verkligen se till. Jag vet om att jag aldrig någonsin kommer att börja missbruka igen. För så fort jag bara pratar om missbruk eller tänker på missbruk. Så kommer på natten kommer den här jävla drömmen. Då ligger jag så och så drömmer jag att jag har tagit ett återfall. Och jag känner liksom den här ruschen och allting. Och sen bara, vad har jag gjort? Vad fan har jag gjort för någonting? Jag har sabbat allt. Mm. Och så får jag sån panikångest. Jag får sån total panikångest. Jag gråter och blir jätteledsen och sådär. Och sen vaknar jag med ett ryck liksom och bara, oh, det var bara en dröm. Yes, yes, det var bara en dröm. Det var inte på riktigt.
Nej, ja. Det jag tycker är så otroligt kraftfullt när du berättar här. Hur du liksom fick den här tanken när du satt i bilen. Att fasiken, nu ska jag ta mig härifrån. Det går lite som en röd tråd på många av de gäster vi har haft där väldigt många har fått en sån här uppenbarelse vid just ett enda tillfälle. Och vilken kraft det finns när man väl bestämmer sig för någonting. Det kan vara allt från människor som vill förbättra sin hälsa, komma i form, gå ner i vikt eller nå någonting i sin yrkeskarriär. Så det finns en sån otrolig kraft när en människa väl bestämmer sig för någonting. Otroligt.
Och det är ju det, jag har ju alltid haft barnen på någon mönster ändå som har stöttat mig. De har ju aldrig anklagat utan de har stöttat mig. Mm. Så att de blev så himla glada när jag skulle komma tillbaka, så det går ju liksom inte att... Det går, hade inte, nej.
Nej. Det behövs någonting där som såklart som man brinner för.
Men det man märker också många gånger är att människor som har haft något typ av missbruk, att de behöver verkligen ha någonting meningsfullt att jobba med för att hålla fokus, för att livet ska kännas bra och man ska bli lycklig och det här.
Sara, nu måste jag kasta mig in i nästa grej då. Din personliga erfarenhet har vi hört här om och vi förstår ju vilken kraft som ligger bakom den. Hur ser det ut rent faktamässigt? Vad, alltså, av de barn som blir drabbade, sexuellt utnyttjade eller, jag vet inte om du, det är därför jag ställer frågan hur mycket liksom fakta det finns bakom det här. Hur många är det som på ett eller annat sätt senare i livet får men och vilka typer av men? Och, alltså, kan du berätta lite om den fakta som finns bakom?
Jo, man säger ett övergreppsutsatt barn löper ju 26 gånger så stor risk att försöka ta sitt liv.
26
gånger så stor risk om man jämför med någon som inte är utsatt. De löper 12 gånger så stor risk att ta sitt liv. De löper mycket större risk att bli intravenösa missbrukare, att få psykisk ohälsa och så vidare. Det, listan av konsekvenser är väldigt, väldigt lång, men det är allt från tillitsproblem till dissociationer, till psykiska problem, till utanförskap. För ett barn som blir utsatt, där fungerar inte belöningssystemet hjärnan som det ska. Och då är det väldigt lätt att man antingen tar till narkotika för att stimulera belöningssystemet, eller att man börjar självskada. Det är väldigt, väldigt lätt. Samtidigt då så går ju skolan sönder. Skolgången blir lidande. Och när skolgången blir lidande så blir också framtiden lidande. Så många av dem som vi har kontakt med då, som har gått igenom det här i barndomen, det blir ju till någon slags övergreppsutsatt underklass. Mm. Som alltså inte har möjlighet att hävda sig ekonomiskt, som inte har möjlighet att hävda sig på arbetsmarknaden, som inte har möjlighet att hävda sig utbildningsmässigt. Alltså har de inte möjlighet att hävda sig politiskt eller någonstans, utan de blir inte lyssnade på.
Mm. Men finns det någon skyddsnät eller någonting i samhället idag för de här människorna och killarna, barnen då, som drabbas?
Skyddsnäten är väldigt svaga. De är otroligt svaga. Köerna till BUP är hur långa som helst. Och kommer du med ett övergreppsutsatt barn till BUP, så kan du räkna med att du får vänta i alla fall, om barnet får behandling, så kan du räkna med att du får vänta 2-3 år.
Finns det någon behandlingsform som är speciellt anpassad för barn som har blivit sexuellt utnyttjade?
Ja, då, det finns massor med olika behandlingsformer.
Och som är, alltså, fungerar eller som har en bra...
Ja, det är ju allt från psykoterapi till EMDR. Det finns massor med olika
behandlingsformer. Så då är det egentligen en resursfråga då, att inte, det inte finns ett bättre skyddsnät, som du beskriver att det ska vara kö för att få
precis.
Hjälp.
Precis, vi har en förening.
Ja.
Ja. Där våra medlemsavgifter går oavkortat till att betala för traumabehandling till de som fastnar i kö. Mm.
Okej, okay, nästa konkreta fråga. Hur många, eller så här skulle jag vilja säga. Först och främst, jag skulle vilja att du definierar lite definitionen av en pedofil. Och sen så skulle jag vilja veta ungefär hur många sådana personer man tror att det finns i Sverige.
Oj, nu kommer det bli långt.
Ja, okej.
Okay. De flesta som vi möter är inte pedofiler. De flesta som vi möter är hypersexuella. Pedofiler, det är personer med ett sexuellt tändningsmönster. De har haft ett långvarigt sexuellt tändningsmönster mot barn som inte har nått puberteten. Och sen har vi hebefiler. Det är alltså personer som har ett sexuellt tändningsmönster mot personer som är precis i början av puberteten. Det är två grupper och det där är en medfödd störning.
Så pedofiler innan pubertet kan man, om man får enklare.
Precis,
alltså
precis.
Riktigt
de tänder på småbarn och hebefiler tänder på tonåringarna.
Ja, just det. Ja.
Men sen har vi de hypersexuella och det är några som vi aldrig någonsin pratar om. Och det är väldigt många av dem som vi möter som faktiskt är hypersexuella. De är inte pedofiler, de är inte hebefiler utan de är hypersexuella. De har fastnat i ett nätberoende där de liksom har, börjat att porrsurfa och de slipar ner sina gränser. Det ska bli större och större kickar. De åker kanske ut mitt i natten och träffar någon Och sen när det slutar och blir spännande så krävs det ytterligare kickar. Och helt plötsligt så står man i en situation där, ja, barn, djur och andra helt vridna saker blir vardag. När konsekvenstänket och samvetet är helt nerslipat. Och efter ungefär 20 års sådana här helt maniskt, alltså det är en mani, det är helt maniskt när de sitter. De lever ja, sitt liv på nätet helt enkelt.
Men oavsett om de är då hypersexuella som du säger och går över att, och även för att få kickarna då, och börjar att dra sig mot barn.
Ja.
Är de inte ändå pedofiler då?
Nej, det är de inte. Nej, okay.
Men skadan de gör på barnet däremot är lika stor. Alltså,
den är lika stor. Ja. De är lika farliga för barn. Mm. De är precis lika farliga för barn. Så att
just det. Ja, men det
är ju ingen skillnad överhuvudtaget.
Så det här sista fenomenet, det är nästan ett fenomen, då kan jag tänka mig, som har ökat väldigt mycket i takt med alltså internet. Och,
precis.
Med den
precis. Om 10 år så kommer vi att prata om hypersexualiteten som den här tidens folksjukdom. Idag vågar vi inte prata om den ens en gång. De som har en hypersexuell störning har ju betydligt lättare att få hjälp av en behandling.
Just det.
Ja.
Vilken typ av behandlingsform är det som gäller om man då skulle drabbas?
Det är en KBT-baserad. Det är en KBT-baserad behandlingsform som man använder. Och det krävs massor med jobb för att komma därifrån. Men det är som de hade lika bra kunnat hamna på Casino Cosmopol och spela bort. Allt där de
många beroende ligger ju väldigt nära varandra.
Precis,
det är ju så.
Precis. De har det tunnelseendet. Det är därför de inte förstår eller ser att det är fiktiva barn och att där står Patrik Sjöberg helt plötsligt. Det är ju det handlar om.
Men om vi då klumpar ihop alla då ändå bara så här, alltså i en, jag förstår
det är därför
vi inte
kallar dem gäddor. Ett samlingsnamn.
Hur många potentiella gäddor alltså är där ute nu? Hur stort är problemet? Bara så att vi har någonting att greppa. Liksom.
Och det är gigantiskt. Det är så enormt så att ni tycker säkert att det är många som vi har på dumpen. Det tycker de flesta, men det är inte alls många. Det är som sandkorn på en sandstrand. Det är hur många som helst.
Så man vet inte riktigt hur många gäddor det finns i Sverige, ungefär?
Enligt Karolinska så har 5% av Sveriges befolkning sexuella tankar om barn.
5%?
Jupp. Men sen är det ju inte alla som är aktiva.
Nej.
Nej. Utan hos vissa stannar tankarna i skallen, och hos andra gör det inte.
Det finns de som alltså har en tändning mot barn, men de skulle aldrig kunna tänka sig och skada ett barn ändå på det sättet.
Alltså det, där är ju en sak som är utlösande faktor till exempel. Ett dödsfall i familjen eller en skilsmässa eller någonting sånt kan vara en utlösande faktor till att någon helt plötsligt kastar sig in som aldrig någonsin har suttit i en grupp med övergreppsmaterial helt plötsligt för sig och kastar sig in i de här grupperna. Och, ja.
Vad tycker du själv om de som har en sån sjuk dragning, det kan ju vara en dragning till någonting helt annat, alltså till djur eller något sånt, men som i slutna kretsar utövar en som en fantasi, alltså, men ändå kan hålla sig på att inte, som aldrig skulle kliva över gränsen. Tycker du att det är liksom någonting som är så här, att det är starkt att kunna hålla sig där, eller behöver de också hjälp för att de ändå är, jag förstår vad jag menar.
Eller man sjukläggning. Ja.
Så det beror på vad man håller. Håller man det till att betrakta övergreppsmaterial så behöver de definitivt hjälp.
Mm.
Alltså om de sitter och betraktar 50% av alla som betraktar övergreppsmaterial faller förr eller senare till för ögat.
Så har du bara kollat på en bild så har du ju varit med och bidragit.
Precis.
Så där har man ju gått över gränsen.
Så där har man gått över gränsen. Men jag menar, håller de det i skallen? Ja, det är ju jättestarkt.
Mm.
Det är jättestarkt.
Mm.
Ja.
Hur många barn är det som drabbas varje år ungefär? Vet man det?
Enligt Allmänna Barnahus så är det ju 25% av Sveriges barn. Men då är det alltså inkluderat. Ja,
25%,
men då är det inkluderat även jämnåriga. Det är inkluderat. Men nätövergreppen är inte inkluderade i dem. Så att det finns inga riktigt rättvisande siffror så där. Men det kan vara allt mellan 15-25%. Mm.
Vi pratar ju alltid om männen ofta. Det är ju de som är majoritet som kontaktar barn i ett sexuellt syfte. Men hur ser det ut? Finns det även kvinnor som...
Oj ja, vi kvinnor är inte bättre.
Nej, det är
inte
så.
Bättre?
Nej, vi är inte mycket. Alltså, vi är inte bättre. Antingen så... Det finns kvinnor ute. Det gör det definitivt. Det är bara det att vi är lite slugare. Ja, och sen så har kvinnor större valmöjligheter ute i de här forumen. Det är färre kvinnor och då... de kvinnor som finns där kan ju välja att vraka. Inte sällan så är det ekonomiska faktorer bakom också som påverkar. Men kvinnliga pedofiler finns absolut, definitivt.
Har ni lyckats fiska upp?
Två stycken.
Två stycken kvinnor?
Ja, två stycken.
Mm. Ja. Men, det var ju ett känt fall, eller det har ju varit några sådana, men jag kommer ihåg ett fall som verkligen satte sig på min näthinna där det var inte så länge sedan jag var nere i Skåne, men när det var en som hade utnyttjat sina egna barn och verkligen spridit riktigt grovt material på riktigt små barn. Mm. Och då tänkte jag också på det att fenomenet som sådan, det är liksom inte begränsat till män. Det är lätt att tänka
det. Så. Och sen finns det, alltså ett kvinnligt sätt är ju att skydda. Mm. Det är ju att inte se. Att inte se vad som händer, att förneka det, att säga till barnet att ah, men du tramsar.
Om man skulle generalisera lite grann, hur ser den typiska gäddan ut? Alltså, kan man säga det att han, alltså ålder, vad bor den här bakgrund eller liksom...
Ser man någon mönster,
precis.
Det är det som är så intressant, att man gör inte det. Mm. Och det är just det som är orsaken till dumpens existens. Att när vi har pixlat... Pressen har pixlat i alla tider. Vi pixlar förövare. Det är vi vana vid. Då föreställer vi oss att det står ett monster bakom pixlarna. Det måste ju vara någon med jättestora öron och jättestora näsa och sån här amerikansk slängkappa liksom från skräckfilmen. Nej, det är inte Freddy Krueger. Och det är just det som är så viktigt med dumpen. Att vi måste se att det är människor precis som du och jag. Mm. Det kan vara min granne, det kan vara min bror, det kan vara vem som helst. Precis vem som helst.
Men vad finns det för hjälp att få om man har en sån här sjuk läggning och jag kan tänka mig att de här nästan är rädda för sina egna tankar om de fattar själva såklart att de har den här störningen. Vad finns det för hjälp att få? Alltså behandling?
Det finns massor med hjälp att få. Det gör faktiskt det.
Ja. Men vad skulle du rekommendera om det var någon som lyssnar här och har en dragning? Vad ska en som har en dragning till barn, vad skulle du rekommendera
sök
den personen?
Sök hjälp innan du får konsekvenser av dina handlingar. Sök hjälp. Och då är det Preventell till exempel, en statligt finansierad hjälplinje dit man får hänvisning ofta till Anova då i Stockholm. Anova är väldigt, väldigt proffsiga. Otroligt proffsiga, de har ett bra bemötande. Vi har kontakt med män som vi har konfronterat och som har vård från Anova. Mm. Och de är väldigt proffsiga i sitt bemötande och har kanonvård. Och sen har vi Impulskollen som är... privat alternativ. Det kostar lite pengar. Men de individanpassar kanske lite grann mer och sådär.
Vilka resultat kan de förvänta sig?
Det beror på hur motiverad man är, tror jag. Jag tror det beror mycket på hur motiverad man är.
Mm. När vi ser på de här filmerna som ni lägger ut så ser man ju ofta att de flesta verkar ju förneka i alla fall vid själva konfrontationstillfället på något sätt. Att de liksom försöker att slå ifrån sig eller sådär. Men du som liksom ser lite när kameran har slocknat också, är det många av dem som sen landar i liksom det här att de verkligen förstår vad de har gjort eller fortsätter många att förneka och hitta bortförklaringar? Och...
Det är väldigt få som fortsätter förneka. Okay. Det är väldigt, väldigt få. Alltså, jag har ju kontakt med dem efteråt i telefon. Det är jag en medarbetare till som har kontakt med dem efteråt i telefon. Och vi pratar i många långa timmar innan de går till vården. Och det är ju olika steg man går igenom helt enkelt. Att det är ju förnekelse och sen så ska de försvara sig. Ja, men jag skulle bara och sen så förstår de, oj, vad fan är det som har hänt? Hur fan kunde jag göra det här? Och det är först då man på den här viljan till att förändra.
Men hur många procent skulle du säga av dem du möter? För det är bara det vi kan prata om. Din riktiga erfarenhet blir motiverade på riktigt så som du känner att verkligen ta tag i sitt
50-60% av dem vi möter hamnar inom vården på ett eller annat sätt. Och, ja.
Men är de ångerfulla på grund av att de har blivit ertappade eller förstår de verkligen ångerfulla? För att de försöker kontakta ett barn i ett sexuellt syfte och faktiskt kan såra ett barn.
Det är olika.
Ja.
Det är olika. Alltså det finaste som jag kan höra är ju, oj, det här hade ju kunnat gå riktigt illa om det hade kommit ett riktigt barn. När de förstår det, då känns det mer äkta. Mm.
Men Sara, det är ju ändå 4 stycken va, som har tagit sitt liv som ni har ertappat. Mm. Och jag kan tänka mig att det är ju ändå människor vi har att göra med, även om det är monster, kan man också kalla dem, tycker jag då, om man då verkligen skadar ett barn som riskerar att ta sitt liv eller må dåligt hela livet kanske då. Men jag kan tänka mig att de här människorna mår så otroligt fruktansvärt dåligt, och ofta mår de ju dåligt redan innan, som du varit inne på. Hjälper ni dem så att de, för de skulle ju verkligen behöva akut psykologisk hjälp direkt.
Vi försöker så mycket vi kan. Jag har ringt hur många ambulanser som helst. Vi försöker verkligen så mycket vi bara kan, men ibland går det inte.
Men jag tror också att alla som har sett era filmer tror jag ändå får en känsla av att ni bryr er på riktigt, även om att så här, vi vill, alltså syftet är...
Alltså de kan ju ringa mig klockan 3 på natten om de vill det.
Ni vill verkligen förändra dem för att liksom så här, ni ser ändå att det är en person bakom också. Ja. Så det tror jag inte. Men däremot metoderna som ni använder, vi måste ju komma in lite grann på dem. De har ju blivit väldigt ifrågasättade, som Martin inne på lite här, att med sättet som ni gör det så blir man ju, eller blir de då så pass exponerade offentligt att de, eller många upplever att det är svårt att ens leva ett form av, alltså få en andra chans om de nu skulle vara motiverade att få det, för att deras liv är redan raserat. Måste man använda sådana här metoder att man verkligen visar då namn, bild och allt det där? Och jag har inte svaret på det, men jag vill ställa frågan till dig. Varför anser ni att det behövs just på det här sättet?
Jo, det är så här, övergreppsproblematiken är väldigt, väldigt svår att göra artiklar om. Försvaret är väldigt högt, och det är väldigt lätt att människor tror att nej, det där är en konspirationsteori, just för att hjärnan stänger av, vi orkar inte lyssna på det, vi orkar inte lyssna, och då förklarar man gärna bort saker genom alternativa förklaringsmodeller, som till exempel men det är en konspirationsteori. Hade vi blurrat, då hade det ju kunnat vara vem som helst bakom. Det hade ju inte funnits några som helst bevis, det hade kunnat vara en skådespelare, vem som helst.
Men hade ni, tror du att frekvensen av hur många ni hade fått in i vården och fått att sluta, hade den också blivit lägre? Men hade det inte räckt med att, om jag konfronterar en gädda här nu och... dels antar jag att han skulle bli lika skrämd om ni hade kameran där eller inte kameran. Han ser helt plötsligt att du och Patrik står där. Och ni erbjuder all den här vården och göra... Hade liksom frekvensen eller procentuella liksom frekvensen av hur många ni får... Hade den också sjunkit, anser du?
Det hade den. Ja, det hade den. Definitivt hade den gjort det, för att... Alltså det är lite grann, de kör in i vägg. Mm. Det som heroinisten tar en överdos. Det är en chock. Det är trauma. Det är totalt... Oj, vad hände här?
Mm. Ja. Så det är just exponeringen som gör att de blir så livrädda att nu kommer jag hängas ut.
Ja.
De kommer så långt ner man bara kan komma, som det ofta är när man har något form av missbruk. Man måste ner i skiten för att kunna vända upp
igen. På botten. Mm.
Så,
men, tyvärr så är det så, men de är så många så att det här är ju inte, i första hand så handlar detta inte ens om just att få bukt med problematiken, för det kommer vi aldrig någonsin att få med dem, alltså på två personer. Det är ett enormt problem.
Vad handlar det om då, menar du?
Det handlar om att få hela Sverige uppmärksamma det.
Belysa själva problematiken.
Precis. När jag började skriva om det här så var det väldigt mycket det är konspirationsteorier. Mm. Man skrev om grupper där det delas övergreppsmaterial, man skrev om de här pedofilgrupperna. Och
men om man ska vara ärlig då,
konspirationsteorier. Nu ser vi att detta är på riktigt. Mm. Det är din granne.
Ja. Men om man då ska ställa dem mot varandra, så om vi ska vara ärliga, för du är ändå samtidigt medveten om att det kan drabba när en sån här exponering sker, att det är liksom många som ibland glider med liksom. Det kan vara dens barn och fru och så här, och att där finns det ändå liksom så här, man måste välja lite då, antar jag, mellan pest och kolera, anser du, att okej, ja, det kanske är någon som dukar under.
Nej,
men...
nej, riktigt så är det inte. Mm. Om du tänker dig själv att en nära anhörig söker barn i sexuellt syfte och har en störning som gör att de inte klarar att begränsa sig själva, då är det ju det som är den oroande faktorn i sammanhanget. Publiceringen är ju inte det stora, utan det stora är ju faktiskt att oj, min man söker barn.
Men kan man inte lösa det genom ett samtal till sambon istället för
att hänga ut? Då lägger vi ansvaret på sambon. Då lägger vi ansvaret på sambon och säger att nu får du styra upp din man. Det ansvaret kan ju inte en sambo ta.
Mm. För där är ju någonting där ni har fått ganska mycket kritik, att det drabbar de anhöriga så väldigt hårt, och barnen går till skolan exempelvis och deras pappa har hängts ut här och där. Har ni någon typ av skyddsnät eller hjälp för de anhöriga och familjen också?
Såklart.
Hur jobbar ni
där?
Vi
har samtalsterapeut. Så att det är antingen jag eller en medarbetare som tar den initiala kontakten. Mm. Vissa vill inte ha kontakt med oss, andra vill ha kontakt och behöver stöd. Och då har vi en samtalsterapeut tillgänglig som ger det stöd som behövs. Och pratar med barn och pratar med skola ibland och pratar med anhöriga.
Ja. Hur är reaktionen bland de anhöriga när de får reda det här? Det måste ju vara fruktansvärt för dem att få höra att kanske sin man eller sin pappa...
Det är fruktansvärt. Och det är just där det stora traumat ligger. Vi vill gärna tro att det handlar om att han blev uthängd. Nej. Det är inte där den stora skadan är, utan den stora skadan är att herregud, min man söker barn i sexuellt syfte. Vilket jävla svek. Hur fan kunde han göra detta? Det är där det sveket ligger. Och sen låter man honom dessutom fortsätta att hållas. Då landar det förr eller senare i att han skapar ett antal offer. Polisen kommer hem, de slår in ytterdörren och där är det ingen pardon. Utan helt plötsligt så får de en husrannsakan, mannen följer med, blir häktad.
Jag kan tänka,
och då vet alla om det ändå.
Ja. Men jag kan tänka mig att den första reaktionen måste ju vara fruktansvärd.
Ja,
och kanske att de lätt slår ifrån sig också, de anhöriga och så vidare. Men jag kan ändå tänka mig att om man själv levde med en person som utnyttjade barn eller försökte komma i kontakt med barn i ett sexuellt syfte, så skulle man ju verkligen vilja veta det, såklart.
Självklart så vill man det. Sen har ju media låtit personer som kanske inte har velat veta det representera den här gruppen, vilket är väldigt sorgligt. För merparten vill ju veta det.
Man blir det kommer så många frågor på en gång här, det bara bubblar i mitt huvud. Men man blir ju nyfiken då på, du som verkligen får vara med liksom i processen bakom, hur många av de här som har familjer, fruar och sådär, lämnar de här männen på en gång? Hur många liksom står kvar?
Ja, för då står de ju verkligen själva. Ja. Först hela det här drevet och hur de drabbas av. Det finns, och sen kanske familjen lämnar dem dessutom.
Fast det kan å andra sidan vara tvärtom, att står man kvar kanske man på något sätt berättigar. Alltså, jag lägger ingen värdering, men jag vill bara veta hur verkligheten ser ut. Vad är din erfarenhet? Hur många drar liksom?
Alltså de som har varit gifta jättelänge och är kanske över 70-80, de stannar. Ja. De stannar. Men då är det liksom lite, ja, vi byter ut till knapptelefoner och sen är det inget mer internet och så, sådär. Men sen de som är lite yngre stannar som regel inte.
Men kan relationen bli bra igen, tror du?
Ja, det kan den. Det kan den faktiskt. Det beror ju helt på vad som har hänt. Alltså det, någon vars make kanske... Alltså, ja, det beror helt på vad som har hänt.
Sara, inte du ibland då? Alltså, jag menar, ni ertappar ju de här männen liksom utan att själva handlingen egentligen är begådd, om man säger så. Men tack och lov vill man ju inte liksom låta en handling begås. Så att jag är 100% med era metoder egentligen. Men jag tänker, för dig måste det ändå någonstans ligga... så här, en undran ibland, eller ditt samvete också, att så här, tänk om vi har liksom tagit någon som är oskyldig. Alltså, kan man säkerställa verkligen?
Ja,
liksom?
Det kan man göra.
Så det du känner aldrig liksom någon sån oro eller dåligt samvete på något sätt? Liksom?
Alltså nej, vi är väldigt bra på att säkerställa att det är rätt person vi pratar med.
För det jag tänkte, hur sjukt den låter, det är att... Det kan finnas vissa män där ute som kanske tycker bara att det är spännande. De kanske har kontakt och så märker man att de får en reaktion av det här barnet då, som de tror att barn, men som är en vuxen på andra sidan. Och så tänker man, vad spännande, jag ska boka. Och så sitter man och kanske säger saker som man egentligen inte skulle vilja göra. Och så åker man iväg och så vill man se vem den här personen är. Men man kanske aldrig har tänkt att göra någonting. Och så hängs man ut med sin bild. Och
men nu har man ju fortfarande sexchattat med ett barn.
Ja,
så har man fortfarande sexchattat med barn.
För att ni ska möta upp någon, det är bra att du anger de detaljerna också. För att ni ska möta upp någon, då räcker det liksom inte med att i chattloggarna så har det varit lite så här, ska vi mötas? Så här, utan då, för att ni ska vara beredda att gå dit, då har det alltså varit ganska grova. Liksom...
Oftast har det det. Oftast har det antingen, för det finns ju en kategori av romantiker som beskriver att de vill ha en flickvän. De skriver att de vill ha en flickvän. De vill ha en 13-årig flickvän helt enkelt. Där kan vi ju konfrontera i vissa fall. Men det är inte speciellt ofta, utan oftast så föregås detta antingen av att ja, jag tänker minsann inte ha något sex med dig för du är 15, men jag är så jävla sugen på att göra det och det och det och det. Och en lång beskrivning då. Nej, det är inte, alltså, jag brukar gå efter referenser om, men vad vill jag att någon skriver till mina barn?
Mm.
Jag vill inte att någon beskriver, nu är det de ju vuxna i för sig, men alltså att någon hade beskrivit för min lilla dotter liksom när hon var 13 att de skulle vilja trycka upp henne mot väggen och göra det och det och det. Även om han inte är beredd att göra det, alltså IRL, så är det absolut inte okej att sitta och skriva sådana saker till barn.
Mm. Mm.
För när han har slipat ner sina gränser lite till, så kommer han att vara där att han är beredd faktiskt att begå det här övergreppet också.
Hur grovt är det här, den här konversationen när ni chattar med dem eller pratar med dem? Är det väldigt, väldigt grovt? Är det så att de skickar bilder på sitt könsorgan?
Ja,
och...
ja det gör de ju för jämna. Det gör de ju nästan hela tiden. Ja.
Men alltså, gör ni skillnad på de som då uppvisar extremt grova pedofiliska drag och de här som du nämnde som är, som ni då definierar som mer hypersexuella? Gör ni skillnad där? Kan ni liksom, men det här är läge att kontakta polisen redan nu och så vidare?
Alltså där vi vet om att det finns barn i omgivningen, det är stor risk att han förgriper sig här på ett eller annat sätt, då kontaktas ju polis. Ja. Mm.
Och har de skickat en övergreppsbild till er, då är det redan ett brott i lagets
mening. Ja, då kontaktas ju polis.
Ja, just det.
Ja.
Men Sara, ni vill ju också få till en lagändring, eller hur? Att det ska bli, hur är det? Det ska bli förbjudet att kontakta ett barn i sexuellt
syfte. Ja, men det är förbjudet.
Ja, det är förbjudet.
Det är förbjudet.
Men även om det är en vuxen som utger sig för att vara ett barn.
Kontakt med barn i sexuellt syfte är inte ett brott däremot. Mm.
Ah, okay.
Alltså försöksbrottet behöver kriminaliseras, för redan när man försöker kontakta barn i sexuellt syfte så är man farlig för barn.
Även om det är en vuxen på andra sidan?
Ja, som då är man ju farlig för barn, för det går ju inte att avgöra om det är ett barn eller en vuxen.
Det är lite
sitter.
Som att komma in och ska råna en bank, men det blir misslyckat. Du har ändå försökt råna en bank.
Ja, precis. Man vet inte om det finns pengar på banken eller inte pengar på banken. Men likväl så, ja...
Mm. Och där menar ju vissa att det kan vara då vara brottsprovokation.
Fast vi har ju varit i England och studerat hur de gör det. Mm. Och de använder sig av bevisprovokation. De är betydligt mer restriktiva i sina chattar. Ibland så är vi inte alls speciellt restriktiva. Ibland så är det definitivt brottsprovokation. Mm. Men det är ju lagligt för privatpersoner då. Men i England så använder man sig av bevisprovokation. Och då, alltså ett barn som är ute online, om vi tar 13-åriga Alicia som är ute online, hon provocerar ju inte fram några brott genom sin blotta existens. Och det ska ju inte ett fiktivt barn egentligen heller göra då, om man tittar på engelsk lagstiftning. Utan ett fiktivt barn då är passivt, och när någon kontaktar barnet, hej, vill du ha sex med mig? Då är det inte brottsprovokation, då är det bevisprovokation.
Mm. Har du blivit chockerad lite själv över den kritiken ni har fått? Med tanke på att det har ju ändå varit både kända namn och, så här, och media nästan lite drev åt.
Politiker.
Ja,
och,
som har,
nej, det visste vi om från början.
Ja, ni förstod det.
Jajaja.
För jag tänkte nästan lite tvärtom. Att, så där, man hörde ju alltid innan ni liksom verkligen startade och tog tag i det här, så var det ju ofta så där, pedofiler, de ska stenas på torget och de ska man klippa kukorna och sådär. Och sen har det ändå varit, alltså, väldigt mycket liksom så här, två sidor har det känts runt ert sätt att göra. Jag var nästan lite förvånad, men du kände på det att det skulle komma även.
Det visste vi om. Alltså det visste vi om. Det är att arbeta mot övergrepp. När man är väldigt aktiv och arbetar mot övergrepp så möts det av väldigt stark kritik. Orsaken är ju ofta att människor har svårt att ta till sig. Människor vill inte prata om det här. Vi vill inte prata om det här. Vi vill käka vår taco på fredag. Vi vill kolla på Mello. Vi vill göra saker som vi mår bra av. Det här får de flesta människor må så otroligt dåligt. Så vi vill inte höra. Och kan vi då hitta en enda liten lucka? Nej, det är en konspirationsteori, eller de ljuger, eller det. Eller till exempel vända skuldbilden mot oss. Det är smidigt. Då slipper man tänka på det.
Mm.
Då slipper man tänka på den verklighet som faktiskt finns.
Jag tänker, du måste ju vara dränerad av känslor ibland. När du har varit, det är så otroligt mycket när man ser dem, hur de drabbas. Men också att ni måste ju vara en känsla också att för fasiken, nu räddade vi av väldigt många barn när vi tog den här jäddan. Hur är dina känslor när du går och lägger dig på kvällen när du har fiskat upp en jädda? Är det blandade känslor utifrån hur det har gått och så vidare? Eller?
Men det är alltid dubbelt. Det är alltid väldigt... Alltså det är mycket orosfaktorer såklart.
Ja.
Det är jättemycket orosfaktorer. Och sen det är mycket att se till efter. Samtidigt som... Jag somnar direkt faktiskt.
Ja.
Jag är så trött när jag går och lägger mig. Så att jag,
är du som en gås att det bara kan rinna av efter
Nej,
ett tag?
Absolut
eller får
inte,
du gå
absolut
bära runt med de här känslorna?
Absolut inte. Utan jag får ju själv briefa med terapeut. Och,
ja.
Jag tänker ni måste ju ha fått höra så fruktansvärt. Alltså, som, när jag läser en så här artikel om pedofil, då mår jag dåligt i flera dagar. Och jag tänker ni som tar emot det här. Liksom, och jag kan bara tänka mig få bilder skickade till er och texter och sådär. Alltså... är det värt det? Alltså, någon måste ju stå upp där uppenbarligen, men är det så här, alltså, känner du inte som Martin inne lite på att du mår så jäkla dåligt själv? För jag brukar tänka på också de här som är rädda liv, ambulansförare och sådär. Tänk dig vad viktigt att de finns där, men jag själv, jag vet inte om jag hade kunnat fått livskvalitet och se liksom det här varje dag. Alltså...
Eller blir man avtrubbad till slut? Man lyckas liksom stänga av? Eller går du och bär på de här känslorna?
Nej, vissa saker griper en totalt. Vissa saker griper en totalt. Om man sitter som jag håller på just nu med en man som har mycket barn i sin omgivning. Han tycker om småbarn och hundar. Och när man då ser ögonen på ett barn, när man ser ögonen på ett barn på en bild kanske på Facebook eller någonting sånt där, man bara tänker usch, det kan gripa tag i en jättemycket.
Mm.
Om man frågar vad, alltså, så här, hur pass liksom, så här, grova grejer har du, alltså, är det vissa saker som till och med du som ändå måste vara lite luttrad, där är liksom så här, alltså det här är next level, alltså finns det liksom alla nivåer av sjukhet?
Det finns ingen stopp.
Det finns ingen stopp.
Det finns ingen stopp. Det finns inget
finns
stopp.
Finns det till och med de som vill skada barn?
Ja.
Alltså både
ja.
Skada.
Både och, i ett sexuellt syfte men
ja, som njuter av det. Alltså som njuter av att skada barn, ja. Absolut.
Ja. Vad kan den här, för man är ändå lite, den här hypersexualiteten, den förstår, jag kan ändå så här förstå, alltså det är någonting greppbart lite grann.
Det är lite greppbart,
eller vad man ska säga.
Ja.
Men den här liksom så här pedofiligrejen, liksom att någon skulle verkligen bli sexuellt attraherad av typ en, ja men säg en tvååring.
Ja.
Alltså det måste ju vara, har man kunnat liksom hitta felet i
hjärnan? Är det en sjukdom eller en diagnos? Eller
det är ju en diagnos, det är en störning. Och det är en medfödd störning.
Kan man se det på hjärnröntgen? Alltså,
ja, alltså jag vet att de har ju gjort forskning där de har röntgat hjärna. Och, där man kan se det i vissa lägen, till exempel.
Mm.
Ja. Men att de reagerar likadant på ett barn som andra reagerar på en vuxen till exempel.
Men ska man då tycka synd om de här människorna? Jag menar om de nu har ett fel, de har ett
men
fel
det,
i
men
sin
det är väl
hjärna.
Ingen det är väl ingen som är bekänt av att man tycker synd om dem.
Nej.
Jag menar jag var inte bekänt när jag var i mitt missbruk om att oj vad det var synd om mig. Nej.
Mm.
Det funkar inte.
Nej.
Det går inte utan det krävdes jävligt mycket liksom hårda puckar och kritik faktiskt, att du, nu får du för fan se till att resa dig liksom.
Så oavsett då, om man har ett fel i sin hjärna, så ska man ändå såklart ha sin ståndpunkt.
Då får man lära sig att leva med den.
Ja.
Men det är ju intressant då, för då kan man ju ta det liksom andra typer av, ta de som kanske har medfött autism eller något annat. Då är det ju vissa saker som är säkert så här, träningsbara. Att man kan lära sig hantera.
Mm.
Sen är det vissa saker som bara, det går inte liksom. Ska vi då, de som har den, alltså, den här grova pedofilidiagnosen, har du sett att de kan alltså, lära sig att hantera det då? Eller?
Genom
alltså,
behandling.
Så, ja, genom, så att det går att liksom fullt ut
alltså, hantera om det blir tillräckligt...
Men inte bli av, skrivas av från diagnosen eller vad man ska säga.
Blir
eller?
Det tillräckligt jobbigt att vara förövare så blir man kanske mer motiverad att sluta. Mm.
Men har du...
Men sen finns det människor som aldrig någonsin kommer att sluta. Det finns människor som bara lever för detta. Mm. Det spelar ingen roll vad man sen gör. De kommer inte att sluta.
Men de är ju som
vad ska man göra med dem, tycker du? Ska man låsa in dem?
Jag tycker att de hör hemma på rättspsyk, inte på fängelse. Nej. För det är ju inte kriminalitet. Mm. Det är ju inte kriminalitet det är frågan om. Utan det är ju att de agerar ut i sin störning och kan inte sluta. Men det är
de vill man ju inte ha ut i samhället. Nej, såklart. De är ju livsfarliga.
Mm. Det är det som jag är inne på också. Att där kanske man måste skilja på att så här, ja, på ett sätt så kan inte den här personen då inom situationen rå för. Men å andra sidan är konsekvenserna av den missbildning eller vad det nu är så pass stora att vi måste våga liksom säga att så här, som du säger att de här ska inte leva ute i samhället. Nej. Och det finns ju, det är ju samma sak med att ta massmördare eller vad som helst. Det oftast har de ju någonting i hjärnan, men vi kan inte ha dem ute i samhället. Nej. Men tror du att många av de här, eller vet du att många av dem som själva blir de här förövarna har blivit utsatta själva och att det måste vara något kemiskt då som händer?
Nej, alltså man blir ju inte pedofil av att vara utsatt.
Okej, så där finns ingen korrelation?
Alltså, där är ju stor andel av befolkningen är utsatta. Och en stor andel av förövarna är utsatta för att en stor andel av befolkningen är utsatta.
Okay.
Däremot så blir man ju inte pedofil av att bli utsatt.
Men om man ser till arv och miljö, vad är det vanligaste då till att man faktiskt drar sig åt barn på det sättet?
Alltså de hypersexuella är vanligast.
Okay.
De är absolut vanligast.
Om vi ska vända oss lite till föräldrarna då. Det är ju många föräldrar som lyssnar. Och man har barn då under tonåren eller i tonåren och därunder. Hur ska man skydda sina barn? För de är ju ute på nätet. De är i olika forum. Mm. Det är ju väldigt svårt som förälder att ha koll på vad barnen gör där ute. Men hur kan vi skydda dem på bästa sätt, Sara?
När släpper du iväg ditt barn att simma själv?
Ja, när de kan simma riktigt bra.
Precis. Där har du svaret.
Mm.
När de kan surfa tryggt. Det vill säga att vi behöver ta en del av barnens nätliv. När vi sätter en mobil enhet i handen på dem så ska vi vara medvetna om att vi sätter dem i en damm av förövare. Där finns massor med förövare online. De kommer att bli kontaktade av förövare. Det ska vi vara medvetna om. Därför så ska vi vara en del av deras nätliv redan från början. Och vänja dem vid att vi är integrerade i deras nätliv tills dess att de har sitt surfborgarmärke och kan surfa på egen hand och kan säga till att mamma, pappa, nu har jag en gädda i min telefon. Ta bort honom.
Men rent konkret, alltså, jag ska alltså ta mitt barns platt.
Nej.
Vart är du?
Nej. Redan när du sätter mobilen i handen på ett barn, då ska du vänja barnet vid att du är integrerad i telefonen. Och sen så sitter ni gemensamt och kollar av och pratar vad har hänt på nätet.
Mm.
Precis som man pratar om vad har hänt i skolan idag, så pratar man om vad har hänt på nätet idag.
Det är en bra, det har man inte tänkt så mycket på att man... Och, men som du säger, att man ska visa att det är självklart att man är en del av den världen.
Precis. För att, jag menar, det är ju självklart att vi tvättar våra barns kläder och vi tittar igenom fickorna på, och vi reagerar om vi hittar ett cigarettpaket i vår 13-årings ficka. Däremot så börjar vi prata om integritet när det rör sig om mobilen. Jaha, okej. Okay. Mm. Men det här är livsfarligt för barnen. Det är jättefarligt. Och därför måste vi också... hålla oss uppdaterade tekniskt. Vi måste veta hur vi ska kunna gå tillväga. När vi till exempel installerar Snapchat till dem så ska vi ju gärna ha Snapchat registrerat till en mailadress som man har kontroll över. Så det viktigaste steget är egentligen när man sätter telefonen i handen för barnet så ska man ha gjort vissa säkerhetssteg. Man ska registrera upp Snapchat mot en mailadress som man själv har kontroll på. Så att skulle det hända någonting senare, kan man plocka ut loggarna. Mm.
Det är en svår gränsdragning där ändå. De ska ha Snapchat och de ska ha TikTok och då man ska ha koll på allting. Så att, men jag förstår ju, det är ju jätteviktigt.
Men vi skickar ju inte ner våra barn och leka utanför någon sån här sexualförbrytaranstalt.
Nej, absolut inte.
Och vi sätter inte dem i sandlådan och leka med pedofiler heller.
Hur... Alltså finns det vissa forum som är värre än andra forum och hur kan du säga något generellt om liksom så här, vad man som förälder kanske då ska vara lite extra lyhörd på?
Ja, barnen ska inte ha Kik. Nej, Kik är en app som utvecklades för barn. Men där den är alltså reklamfinansierad och de har knappt någon moderering i appen alls. De har liksom inga admins, utan där sprids allt från övergreppsmaterial till sexuella saker till... Så där sitter barn blandat med förövare.
Men vad är Kik för en app?
Det är en chattapplikation.
Ja, ah, okej.
Okay. Snapchat är ju bra om man kan hantera appen. Om man kan hantera appen så är den jättebra. Om man inte kan hantera appen så är den ju direkt farlig.
För där är väl så här, är det om det är någon som skickar att de vill lägga till den. Om man inte vet vem den personen är, då ska det väl vara så här, men varför ska du lägga till någon som du inte...
Ja, men då ska man redan ha lärt barnet att de ska komma till mamma och pappa. Ah, nu är det här en som har kontaktat mig som heter Jesper. Okej, ja, då får vi väl se vem Jesper är då.
Mm.
Och då kan man faktiskt som förälder sätta sig och skriva att Jesper, hej, jag är Alicias mamma här.
Mm. Men jag kan tänka mig att även de här lite mer kända sociala medierna som Instagram och TikTok, att det också är alltså,
farligt. Ja, massor. Om man går in på sitt barns TikTok-konto och kikar, om man ser en massa såna här hjärtan liksom, gubbar som gillar.
Det... Blir det svårare och svårare att fånga gäddorna? Jag menar, Dumpen vet ju i stort sett alla i Sverige idag vilka ni är. Och jag kan tänka mig framförallt de som har en dragning till barn. De bör väl bli mer och mer försiktiga?
Det går i perioder det där. För att det blir svårare i perioder. Men sen så uppgraderar vi våra kunskaper och våra tekniker och blir bättre och mer slipade. Och då blir det lättare en period och sen kommer de på våra tekniker och sen så... Ja, då blir det svårare igen och så går det upp och ner sådär.
Har du något konkret fall sådär som du skulle vilja dela med dig så att våra lyssnare förstår verkligen hur går det här till från ax till limpa? Så från att ni, för ni har ju personer som då har kontakt med dem och det är väl flera stycken, ni kallar dem volontärer eller?
Ja, jag är fiskare.
Ja, just det. Ja. Kan du berätta lite mer ingående från liksom första kontakten?
Gärna till, något som du sa, något fall liksom där man kan få följa med lite kort steg för steg.
Oj, vilket tar vi då? Ja, men vi kan väl ta den här Arvidsjaur. Kan vi göra. Där en av våra medarbetare fick kontakt för 2 år sedan med en man. Och ja, han skriver väldigt mycket sexuella saker. Och sen så tar han kontakt med nästa konto. Vi har ju kontakt med honom i 2 års tid.
Kan du ge några exempel på vad är det han skriver?
Han skriver väldigt brutala saker. Jag vet inte om det hör hemma i er podcast.
Kör.
Han ska ju knulla henne både här och där och han var väldigt så här att han skulle ta hennes oskuld och det var han väldigt imponerad över och du är väl inte penetrerad nu.
Och hur gammal var han?
13 och 14 var de barnen. Sen berättade ett av barnen att hon redan tidigt hade blivit utsatt av sin farbror. Och det tyckte han ju var väldigt, väldigt imponerande.
Imponerande?
Ja, han tyckte det var häftigt. Och vi höll på i 2 år med honom, men vi märkte ju att han hade ganska bra sätt att skydda sig på. Och vi visste ju vem han var. Han var officer på Försvarsmakten och politiker och sådär. Men när han skulle ner till Stockholm och köpa en bil så bokade vi en träff med honom i Sundsvall. Och då stod han uppe på ett hotell och tittar ner över parkeringen. Och då vill han att barnet ska komma ut på parkeringen och stå och vinka. Så att han ser henne från hotellfönstret.
Okay.
När han ser henne från hotellfönstret så ska han gå ner i hotellgaraget och släppa in henne hotellvägen, alltså garagevägen in i hotellet. Han vill inte ta henne i receptionen för där finns kameror.
Så han har tänkt på säkerheten från sitt
håll?
Han
tänkte på säkerheten.
Vilket jävla svin alltså.
Det är så de fungerar. Det är mycket säkerhetstänk. Det är väldigt mycket säkerhetstänk. Ja. Alltså det är olika sådana här. Det ska pratas i telefon och det ska... Ja.
Men hade ni med någon som vinkade då? Eller?
Det hade vi. Det hade vi.
Ja.
Och han kom ju ner i garaget. Men då var vi redan där nere och väntade på.
Den videon tror jag inte jag har sett, men då, hur var hans reaktion då? Oj.
Först så nekade han. Och sen så tog det 15 sekunder och sen erkände han. Och sen så pratade han väldigt mycket om sig själv. Mitt liv blev förstört. Mitt liv blev förstört. Mm. Ja. Men barnens liv då? Barnens liv då? Vi måste ju vända det här till barnen ändå. Det är ju dem vi ska värna om. Vuxna har ju möjlighet att fatta sina egna beslut. Barnen har inte det på samma sätt.
Det där är ju också lustigt, det där du är inne på, just att det känns som att en majoritet drar på sig offerkoftan direkt och hela tiden ska dra en parallell till att ge mig en chans till, för nu kommer mitt liv bli förstört. Ja. Men hade det varit ett barn där som hade aldrig fått en chans till.
Men det är ju det här försvara, förklara, förneka. Det är ju det här. Det är ju liksom vi börjar med att förneka och sen så måste vi ju försvara och förklara. Liksom. Mm.
Men, om vi fortsätter i den storyn som du är inne på. Vad hände sen? Ni har konfronterat honom.
Vi har konfronterat honom.
Han nekar.
Och sen erkänner.
Ja, och sen erkände han. Ja. Och fick han och erbjuds han då någon hjälp?
Ja, han fick ju visitkort och sen skiljs vi åt och sen så ringer han upp och vi pratar en stund. Och jag säger till honom att du kanske vill åka ner till psyk, för vi var på ett hotell 5 minuter från hans hotell. Så jag sa att vill du åka ner till psyk så ring, för då kör jag dig ner där. För det kändes inte helt bra, tyckte jag. Jag var ganska orolig där faktiskt. Och sen så låg vi väl och mässade till 1 på natten, någonting sånt där, och sen så...
Har de ett behov att få kontakt med dig och förklara och
att du ändå är så pass givmild där att du orkar ge av dig själv då också? Liksom, att du...
Ja, men det ingår ju. Mm. Det ingår ju.
Är det du som sköter den delen eller Patrik också?
Nej, inte Patrik. Vi är 2 stycken som sköter det.
Mm. Okay.
Alltså det måste ju ingå på någon vänster. Alltså du kan ju inte anklaga någon för att göra ett fel och sen bara låta dem sjunka till botten. Och där gjorde vi fel i början. Där gjorde vi fel i början, för i början var jag arg. Jag var jättearg. Jag skällde och gormade och hade mig.
Då bröt du av nacken på gäddan och kastade den tillbaka.
Precis, precis. Lite när du kastade tillbaka i sjön. Bara skit, jag sket i det. Mm. Så, ja, lite den känslan. Men det leder ju inte till någonting.
Mm.
Det leder ju inte till någonting vidare. Så tanken med det här är ju att alla människor ska dels se hur vanligt det är, men också se att okej, du som sitter där ute i någon liten stuga någonstans och håller på med exakt samma sak, sök vård innan.
Mm.
Det finns faktiskt vård.
Hur gick det för den här mannen då?
Jo, jag vill fortsätta mässa på morgonen. Han kör ju hem och ja, han är ju inom vård nu i alla fall.
Mm.
Och ja, jag hoppas det går bra för honom.
Men om vi ser de som hamnar så långt så att de hamnar bakom lås och bom.
Mm.
Brukar de kunna förändra sitt beteende för att de har suttit inne i fängelse? Har de bra behandlingsformer och så vidare för de här människorna?
Det beror helt på. Vissa får bra behandling, men alltså de som jag har kontakt med som har suttit i fängelse de är inte nöjda med sin behandling. Sen vet jag att det finns andra som är jättenöjda med sin behandling.
Jag tänker på nu när vi gjorde research så såg jag någon man som, jag tror att också det var i Skåne någonstans, så om jag inte blandar ihop det, om det var i Eslöv, då var det någon som hade suttit in och kommit ut några gånger och du var så här, inte nu igen liksom, och han verkade på det igen liksom.
Ja, men han kommer inte att förstå. Det var ju hans 12-åriga flickvän.
Ja.
Han är så benfast i det här, det är hans 12-åriga flickvän.
Ja. Men då är det... En sån person, skulle du säga att han även har en liksom intellektuell störning? Eller Nej, det behöver de inte ha.
Okay. Vissa har ju det, men det är ju alltså det är ju som resten av befolkningen.
Vad gör ni om ni fiskar upp någon sån som är liksom, alltså uppenbart liksom så här,
förståndshandikappad?
Alltså någon som inte har ett konsekvenstänk överhuvudtaget och som inte kan köra bil och som inte kan liksom gå till jobbet i tid och så vidare och så vidare. Det har ju hänt. Alltså jag träffade på en kille som, han var jätteglad när han såg mig, han trodde att jag var 13. Han var skitlycklig bara. Och då var det liksom bara, kom nu, vi åker till ditt boende, kom igen. Hoppa in i bilen så åker vi till ditt boende.
Men exponerar ni han också?
Nej. Nej, det är klart att vi inte gör. Och det händer ganska ofta faktiskt. Men sen finns det ju vissa då som kanske har autism och sådär. Men de förstår vad ett barn är. Och de har... mycket av det baseras på, är de rädda för att komma till platsen eller är de lite nervösa?
Mm.
Där ser man ju, okej, de förstår att det är fel. Förstår man att det är fel, då ska man ju inte göra fel. Mm. Nej.
Men de som har tagit livet av sig, där kan relateras på något sätt ändå till att det har skett efter en exponering av er. Hur ser du på de delarna? Alltså, känner du att ja, du förstår att själva grejen, exponeringen i sig kan ha föranlett det, eller alltså, hur ser du på de fallen, bara så att vi berör dem?
Alltså, det är ju ganska vanligt när en förövare avslöjas, så är det ganska vanligt att de faktiskt får självmordstankar eller tar sitt liv. Mm. Oavsett om det är polisen som avslöjar, nära anhörig som avslöjar eller vi som avslöjar, så ökar suicidrisken vid ett avslöjande. Mm. Vi kan ju fortfarande inte avslöja dem. Nej, det går ju inte. Nej. Det innebär ju att låta dem fortsätta. Mm. Det innebär ju att vi skapar självmordsbenägna barn istället. Mm. Om vi inte agerar.
Hur ska vi få till en lagändring? Jag vet att ni håller väl på med någon form av namninsamling.
Vi håller på med namninsamling och vi jobbar stenhårt just för att försök till kontakt med barn i sexuellt syfte ska kriminaliseras. Vi har ju en del exempel på män som då aldrig kommer att sluta. Och där vi har konfronterat kanske en gång, till och med en gång till. Och de precis har kommit ut från fängelset. Och de kan inte göra någonting åt det här. Trots att de uppenbart söker nya offer, tidigare straffade, så går det inte att göra någonting förrän de skapar nya offer igen. Hela samhället måste vända på tänket, så att vi måste börja tänka brottsförebyggande istället. Att det är logiskt att vi agerar innan skadan är framme, precis som i trafiken.
Och den lagen funkar i England då?
Ja då, det funkar alldeles utmärkt i England och många andra länder.
Men vi måste ju uppmana,
ja, man vill, jag tänkte, precis, vi skulle ju såklart själva vilja skriva under den här listan, men hur gör man om man som lyssnare vill signera den här listan? Hur gör man då?
Sök på namninsamling Dumpen så kommer man dit.
Ah, okay. Ja, okej. Och du kan signera digitalt då?
Ja då.
Ah, just det.
Jag tycker att det är där med att få slå till i förebyggande, alltså så att man får lagen på sin sida. Det låter som en no-brainer i mina öron.
Men det är ju det, men det är ju just det där att vi måste lära oss att vända på tänket. Mm. Vi har ju lärt oss tänka proaktivt när det kommer till trafiken. Mm. Att vi har hastighetsbegränsningar och olika begränsningar och fartbumpar och allt möjligt. Mm. Mm. Dit har vi inte kommit när det kommer till barnskyddet. Mm. Utan vi har ingen förebyggande lagstiftning alls. Mm. Utan det är först när ett barn antingen har blivit kontaktat eller utsatt, då kan man lagföra.
Men jag måste då fråga om den delen som jag sa, det tycker jag är no-brainer. Men när det gäller vilka medel man får ta till när en förövare kanske... låt mig dra en parallell till doping inom idrotten till exempel. Första gången du åker fast för doping, då får du 2 års avstängning. Mm. Åker du fast en gång till så får du 4 år, åker av en tredje gång, då är det livstid. Mm. På de här mest extrema fallen, där liksom vi pratar småbarn och upprepade liksom, gånger de åkt fast. Alltså, borde inte samhället få utveckla en annan form av straff? Vi har pratat om kemisk kastrering. Alltså i princip skär kuken av dem. Alltså literally, fast det kanske
är... Men det funkar ju inte om någon inte är motiverad.
Nej, men om samhället får använda det som straff. Nu kanske det var en metafor att just skära av kuken. Men borde inte det finnas något straff där man skyddar barnen,
eller låsa in dem för gott,
som är mer extremt liksom.
Men alltså jag vet inte riktigt om vi är på rätt planeten som vi pratar om straff i det läget, utan det är ju skydd. Vi måste ju prata om skydd. Mm. Ja. Och vi måste prata om fungerande skyddsåtgärder
på något sätt. Om du måste ju, det är därför jag menar, om det är en kemisk kastrering av en sån man och han inte ens känner någon dragning, då skyddar du
det
också.
Sexualdriften försvinner helt.
Men sexualdriften sitter inte bara där. Alltså det sitter inte bara där, utan det sitter väldigt mycket i huvudet också. Mm.
Det har ju ploppat upp några avarter av Dumpen också. Dumpen Hardcore bland annat heter de, va?
Ja, herregud.
Ja, och någonting som ni absolut inte står bakom.
Nej, definitivt inte.
Vad gör de som ni inte gör?
Alltså de är bara våldsamma.
De vill slå
de
på?
De har ju ingen organisation, det är en kriminell, alltså det är ett kriminellt nätverk.
Okej, och de letar upp pedofiler eller då med en sexuell läggning mot barn och misshandlar dem, eller?
Ja, precis.
Okej.
Men kan ni från ert håll göra någonting för att inte det ska bli sådana här onda ringar på vattnet, eller är det svårt för er att...
Alltså det finns ju i alla länder.
Mm. Ja. Är det lätt att ni förknippas med dem? För om de då kallar sig Dumpen Hardcore, att de blandar ihop era namn?
Det är ju bara ett jävla sätt.
Och försöka
jag tror att de som är insatta vet ju om att vi inte engagerar oss i något sånt.
Mm. Men överlag där det här med liksom att ta lagen i egna händer och medborgargarden och så här, behövs det ibland i samhällen? Hur ser du på fenomenet?
Nej, men ta lagen i egna händer. Det finns ingen lag att ta i egna händer. Det är ju där problemet är.
Mm.
Att det finns liksom ingen lag att ta i egna händer.
Nej, men de tror väl det många gånger. Ja. När de lättar upp pedofiler och, ja. Och gör dem illa.
Ja.
Att de tar lagen i egna händer. Att de då...
Ja, alltså... Det är ingenting som hjälper någonting. Många av dem som vi möter har ju varit utsatta för både utpressning och våld tidigare. Det är ingenting som hjälper någonting. Det är den enda... Och det finns ju ingen garanti för att vården heller funkar. Men behandling kan funka. Mm. Precis som missbrukarbehandling kan funka, men det måste inte funka.
Men när ni startade Dumpen då, de ambitionerna ni hade då, och det här att belysa, som du har varit inne på, att det absolut viktigaste är att liksom i stort belysa problematiken, hur vanlig den är och att det kan vara vem som helst. Tycker du att, again, har ni uppfyllt, alltså nu har ni inte hållit på så länge, men liksom, är du nöjd med det jobbet ni har gjort? Har ni, har...
Ja, jag lyckas lyfta frågan ordentligt.
Ja.
Ja.
Och men... vad är det viktigaste, skulle du säga, de här åren som kommer nu för Dumpen?
Ja, det är att få igenom lagändringen. Och det är att få igenom, alltså förändra sättet att tänka. Det är att förändra sättet som vi tänker på. Att vi måste börja tänka proaktivt och vi måste börja tänka på ur ett barnrättsperspektiv, inte ur förövarperspektivet. Inte hur mår förövaren efter en sån här sak? Ja, hur mår barnet? Det är där vi behöver lägga debatten.
Och där tycker jag faktiskt att Sveriges fokus har legat helt fel. Inte bara när det kommer till det här, utan när vi tittar på allt från gängkriminalitet och kriminalitet överlag. Där man hela tiden fokar på förövaren. Det är så synd om honom, hur ska vi hjälpa honom eller henne?
Ja.
Istället för den som faktiskt har varit drabbad.
Ja. Är vi för mesiga här i Sverige, alltså överlag? Är det här ett svenskt fenomen lite, eller?
Det är ett svenskt fenomen, nej. Alltså jag tror att det är ett historiskt fenomen. Jag tror att det är lite grann som smuts under naglarna som liksom vittnar vad fingrarna har varit. Att historiskt så har man ju haft det här betraktelsen på barn att innan var vi inte främmande för att slå barn internationellt.
Det var inte länge sedan. Alltså, jag blev sjukt chockad när jag läste här faktiskt när barnagan förbjöds.
Precis.
I Sverige. Alltså förstår du, det inte, var det i slutet på 70-talet? Typ? Alltså,
ja, ja.
Om det blev förbjudet i början på 80-talet. Alltså, förstår du, det är inte länge sedan.
Nej.
Nej, det är helt sjukt.
Jag tänkte på det här att bara ha några korta frågor till Sara. Att leva under sånt här hot som du har gjort eller risker och så vidare. Det blev väldigt uppmärksammat ganska nyligen, inte så länge sedan, förra året var december och sånt där, när du var nästan nära att bli påkörd. Kan du berätta om den händelsen?
Jag åkte ju 50 meter på huden, men nej.
Vad var det som hände? Ni hade
han fick ju panik. Vi skulle konfrontera, han fick panik och han kör. Men han körde inte så fort. Och jag hamnade på huden och åkte väl 50 meter innan Patrik sprang kapp och fick stopp på bilen.
Ja, men du var ju utsatt för ren livsfara om du hade ramlat ner från motorhuven och hamnat under bilen.
Ja, men jag höll mig fast.
Ja.
Mm. Jag höll mig fast. Han är i behandling.
Mm.
Han är i behandling igen.
Tror du att det kan svartna så just när konfrontationen kommer?
Självklart gör det.
Ja, så att
och det är ju någonting som vi... Alltså det är ju ett ställningstagande som vi har tagit. Det är ett risktagande som vi har valt att ta.
Mm. Har ni några livvakter eller något sånt där med
er? Nej, vi har alltså västar på oss.
Ja,
ja.
Just det.
Ja. Men är det du och Patrik, alltså, är det en tredje person? Nej, ni håller kameran själva, va? Eller?
Ja, vi håller kameran själva.
Alltså det är ni två oftast.
Jag tänker lite kring finansiering. Hur lyckas ni finansiera? För det här är väl ditt jobb, det är det du lever på idag.
Ja, eller vi har föreläsningar och föreläsningarna och sen så har vi en reklambit på sidan och sen så har vi ju själva, vi har Swish-donationer som gör att vi kan vara ute och köra.
Mm.
Så att de går ju till att vi kan vara ute och köra och sen har vi medlemsavgifter som går till att vi kan finansiera vård.
Får ni mycket pengar?
Nej, inte mer än vad vi gör av med, men vi gör av med mycket pengar.
Ja, för det måste kosta mycket.
Det kostar
också,
jättemycket. Vi är ute alltså 25 nätter i månaden ungefär på hotell och vi är två eller tre personer med hela tiden.
Vem är den typiska bidragande? Kan det vara någon som kanske själv har drabbats som barn eller en förälder till någon som har drabbats?
Helt olika.
Eller?
Det är helt olika, ja.
Eller folk som sympatiserar mer. Och,
ser man skillnad mellan könen där? Att det är mer kvinnor?
Ingen aning. Nej, det... Vet faktiskt inte.
Vad är stödlinjen, den här livbojarna? Vad är det för något?
Livbojarna hade vi ett tag. Nu har vi lagt om så att vi har förändrat verksamheten lite grann. Den är jättegammal. Mm. Vi hade först en stödlinje. Problemet var att man kom ju inte till samma person hela tiden när man ringde. Utan man kunde ha en utsatt som mådde jättedåligt på natten, som mådde skit. Behövde någon att prata med, då kunde de ringa. Och sen kunde de ringa 3 nätter senare, då får de prata med någon annan som inte kan deras historia, som inte har någon anknytning till dem. Så vi la faktiskt om, vi har en stor stödgrupp.
Ja, okej.
Okay. Mm. Okay. Vi har en stor stödgrupp och... Så vi la om så att där får man istället 2 stycken stödpersoner istället, så att man har samma stödpersoner hela tiden som man kan ringa till när man behöver stöd.
Jag har 2 avslutande frågor. Den ena är, vad tror du fascinationen i att ni har så mycket besökare på sajten? Alltså att det ändå är sådana som går in och vill titta på, eller på eran TikTok och sådär. Det måste ju finnas någon form av, var ligger den liksom, fenomenet eller spänningen? Varför har ni så mycket besökare, tror du? De kommer in liksom helt externt för att titta på dem.
Alltså det, ja. Nyfikenhet, tror jag. Och,
kanske för att också, kanske om det är någon man känner igen. Eller alltså, man
tyvärr i många fall så är det säkert ett underhållningsvärde, vilket det inte ska vara. Betraktar man det från en vuxnas perspektiv så blir det lätt det, tills någon hamnar i ens närområde. Då är det inte underhållning längre, utan då blir det allvar. Då fattar man att, oj, hopp, hej, det här gör ont. Vi sitter i samma båt, shit, vad händer nu? Då slutar det vara underhållning.
Men då kanske underhållningen ändå undermedvetet måste få finnas lite där som den kokandellen för att få in
alla... Precis, för när det bara är, alltså, när det bara är ensidigt... Om vi jämför med alltså, andra organisationer, så vi är ju de i särklass som har flest besökare på hemsidan. Alltså, det finns ju ingen annan organisation som arbetar i ämnet som ens kommer i närheten av antalet besökare. Mm. Så att samtidigt som vi får in folk så lyckas vi ju pracka på dem en massa annan information och faktiskt folkbilda.
Mm. Mm. Vi har ju faktiskt glömt att prata om en person, och det är din kollega Patrik Sjöberg. Vi har inte pratat så mycket om honom. När jag satt och läste på inför det här mötet med dig så tänkte jag mycket på att eran relation måste ju utvecklas otroligt mycket, och hur nära ni måste ha kommit varandra genom allt ni har fått uppleva tillsammans. Och även trauma som ni har varit med om, och kunna ha någon som stöttar och så vidare. Hur har eran relation blivit eller vuxit under de här åren som ni har varit igång nu?
Oj, alltså... Vi är ju varandra väldigt, väldigt nära, och vi har ju hela tiden varandra att bolla saker och tankar med. Och, vi har bollat varandra så mycket tankar, så jag känner honom väldigt väl. Han känner mig väldigt, väldigt väl, och jag var nervös när jag skulle hit idag. Mm. Bara för att han inte var
min
Jag är så van vid att han finns där alltid, och så var han inte där. Liksom.
Det kanske är svårt att svara i Patriks vägna, men jag tänker att Patrik blev själv utsatt för övergrepp av sin tränare. Då. Mm. Och jag tänker att man kan få en känsla av, i alla fall när han började med det, att det var väldigt mycket hat och aggressivitet i Patrik, men att det har gått över till någonting annat idag.
Det har
idag.
Gått över till någonting annat, ja.
Ja. Mm. Ja, intressant.
Men eran relation då, skulle du säga att ni är som arbetskollegor mer, eller är det liksom som en bror och syster? Alltså är det på den nivån?
Jag vet inte, det är svårt att formulera. Jag tror aldrig jag har varit så nära en vuxen människa som jag är, så nära någon faktiskt som är vuxen. Jag får inte ungarna då. Som, men jag vet inte, det är en alldeles speciell...
Men det är någonting med det där, när man ju går igenom liksom någonting som måste bearbetas, om man gör det tillsammans med någon, då växer man ihop.
Ja.
Men min avslutande fråga, Sara, som jag hade i alla fall, det är hur mycket av det här arbetet som du gör är samtidigt, om du ska vara transparent, en läkande kraft för dig och det du har varit med om? Du berättade inledningsvis en otroligt stark, som verkligen berörde mig, som inte jag kände till exakt din historik. Så det här arbetet med dumpen, är det fult att säga att det även liksom är självbejakande på så sätt? Eller, Förklara hur du känner.
Nej, men det är snarare omöjligt att bara sitta på arslet och inte göra någonting. Det är helt omöjligt. Det går inte. Det går inte att tänka sig ens en gång.
Så för dig är det slå två flugor i en smäll då, om jag ska sammanfatta det lite. Att du får både hjälp, alltså att du får
bearbeta det du själv har varit med om samtidigt som du gör något meningsfullt.
Men det har jag bearbetat. Ah, gud, jag har suttit så mycket terapistolar i mitt liv. Men nej, det tror jag inte. Utan, men alltså, jag tror inte att det är möjligt att leva och må bra utan att faktiskt arbeta mot ett mål när man har fått se så mycket av en problematik. När man har fått se så himla mycket så går det inte att bara titta på händerna.
Det måste ju vara en fantastisk känsla när man går och lägger sig på kvällen och tänker tillbaka på alla liv som ni har räddat. Där du berättade tidigt i vårt samtal idag hur väldigt många av de här barnen lever med självmordstankar, posttraumatisk stress och så vidare. Så att jag kan tänka mig att det måste vara en skön känsla och veta att man har räddat väldigt många människor och barn då, framförallt.
Jo. Alltså framförallt att människor uppmärksammar problematiken. För ju mer vi pratar om det, desto närmare kommer vi en, inte en lösning, men...
få till en förändring i samhället.
Förändring,
ja. Och framförallt, som jag var inne på i mitt anförande också i början, att det finns inget liksom, motstånd från andra hållet. Då kan ju en ond kraft börja härja fritt. Så precis som Martin är inne på, det kanske är svårt att peka på konkret att det här barnet har vi räddat. Men ert motstånd är otroligt viktigt där ute.
Ja, men sätter du upp en stoppskylt så är det svårt att mäta exakt vilka personer som räddas.
Precis. Sara, jag tycker att det har varit super intressant att ha dig här. Och även om jag gillar Patrik otroligt mycket, som jag känner lite grann, så tror jag att... alltså, du kom fram på ett jätteintressant sätt här, och det är otroligt viktiga frågor vi har belyst här idag. Så det här avsnittet kommer bli ett superavsnitt verkligen, och jag är jättetacksam att, eller vi är jättetacksamma att du tog det hit. Innan du går så ska du få med dig en present från vår sponsor. Och det här är en grön drink från One Fits All, och de är paketerade så här i en ask där det ligger sachéer för en månad. Så man tar en om dagen. Och det som är så fiffigt med de här är att istället för att stå och hacka 43 olika ingredienser från växtriket för att göra sin smoothie, så häller man bara i den i ett glas och rör om, så får i det alla verksamma, nyttiga ämnen.
Supernyttigt.
Så, ja.
Supernyttigt.
Så två månaders förbrukningar ska du få med dig.
I en prenumeration.
Så det är en liten present från oss.
Ja. Onefitsall.se om någon skulle vara intresserad också. Så går man bara in där, och sen så kommer det ligga ett bra erbjudande också. Från Brottabröder.
Ja, exakt. Och lyssnar man på oss så ibland får vi extra rabattkoder och kommunicerar sådär. Men på onefitsall.se. Men innan vi skickar iväg dig, Sara, så har jag en bara så här. Åker du nu liksom direkt och börjar jobba vidare efter den här inspelningen? Det är så alltså. Så ni slår två flugor i en smäll här, ni i Stockholm.
Yes.
Och,
fångade tre igår.
Tre jäder
igår. Ja, får se hur många som hamnar i nätet idag då.
Ja.
Spännande.
Ja. Tack, stort Sara. Lycka till, och hälsa Patrik så mycket från oss, Sara.
Det ska vi göra.
Ja, kämpa på.
Tack.
En bra dag.
Vill ni stödja Brottabröder podcast så kan ni swisha valfritt belopp. Men vet ni vad? Om ni swishar över 150 kronor, då kommer vi skicka våran bästsäljande bok Brottabröder, en fight för livet. Ni hittar swishnumret på Brottabröder Instagram eller i avsnittsbeskrivningen här. Glöm inte att skriva med adressen också, så vi vet vart vi ska skicka boken.
Vi vill också passa på att tacka våra sponsorer Björn Borg, fantastiska kläder, restaurang Eatery och naturprodukter.se, där också finns en rabattkod som är Brottarbroder, och där får ni 12% rabatt på all hälsokost.
Jag vill också tacka, eller vi vill tacka Storyhood, vårt produktionsbolag, som gör det möjligt för oss att producera och komma ut med våra avsnitt. Och vill också tacka våran otroligt duktiga bokare Åsa Turhammar.